Upplyft era hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet på andra söndagen i fastan. Så skriver evangelisten Matteus i det 15:e kapitlet med början på versen 21 i Jesu namn. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyrus och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna från dessa trakter och ropade: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjungar gick då fram och bad honom: Skicka iväg henne, hon följer ju efter oss och ropar. Han svarade: Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sade: Herre, hjälp mig. Han svarade: Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sade: Jo, Herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne: Kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Amen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nåd vare med oss och frid. Av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Jesu, du som tro i hjärtat väcker, du kan och trons fullbordan åt oss ge. Giv att mot dig vår längtan städs sig sträcker, hjälp oss att tro fastän vi icke se. Giv oss den tro som livets pärla finner, den tro som för till salighet och frid. Giv oss den tro som världen övervinner och gör oss mäktiga till helig strid. Amen. Den kämpande tron. Förra söndagens ämne var kampen mot frestelsen. Och där fick vi läsa om hur Jesus under 40 dygns fasta i öknen kämpade mot djävulens alla frestelser. Och hur han med Guds ord som vapen drev djävulen på flykten. I episteltexten idag läste vi om aposteln Paulus kamp i Guds rikes tjänst och hur de onda makterna har stormat mot honom. Under lidanden och nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält, men med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand, så utbreddes Guds rike, djävulen till stor förtret, men människor till evighetsvälsignelse. Och så läser vi idag om hur den här kampen, trons kamp mot djävulen och hans välde och hans frestelser fortsätter. Paulus skrev till Thessalonikerna om den här kampen på äktenskapets område. Att skaffa make och maka inte i lidelser och begär som hedningarna, utan att man avhåller sig från otukt och lever helgat och hedervärt. Och så säger han: Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Och så läste vi evangelietexten där vi möter trons kamp på ett annat område. Och där tron på ett förunderligt sätt går segrande igenom. En kvinna från hedningarnas område, av ett hedniskt folkslag, med en dotter som hon vill få befriad ur ondskans våld, står emot de svåraste trosprövningar i osviklig förtröstan på Jesus, frälsaren. Så att Jesus säger: Kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Den kämpande tron möter angrepp utifrån, från evangeliets fiender, där trons kamp har med sig såväl kroppsligt lidande, ja tortyr, som det psykiska lidande det innebär att bli förtalad, baktalad och kallad för villolärare och allt möjligt sådant. Paulus hade erfarenhet av den här yttre sidan mer än någon av oss kanske någonsin får erfara. Men han kände också till den inre sidan av den kämpande tron. Och den inre kampen kan vara minst lika smärtsam som den yttre kamp vi har läst om förra söndagen, när Paulus talar om hur han har blivit plågad och pinad. Den inre kampen är kampen för tron och mot det inneboende onda, den onda naturen, köttet. Och den kampen var så svår att aposteln Paulus utropar: "Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp?" Men han visste svaret. Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Romarbrevets 7 kapitel. Och samma svar får vi också i dagens evangelium. Det är inte bara Paulus och andra Herrens hängivna och trogna tjänare som har fått erfara vad uttrycket "den kämpande tron" betyder. Det är något som varje kristen får sin del av, i större eller mindre grad, allt eftersom Herren tilldelar och utmäter. Att vara kristen betyder att ta sitt kors på sig och följa Jesus. Och om Jesus står det i Hebreerbrevet 12 kapitlet att han valde inte den glädje som låg framför honom, utan utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen. Och så vänder sig Hebreerbrevets författare i samma kapitel till oss och säger: "Tänk på honom som måste uthärda sån fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Det är till er fostran ni får utstå lidande." Och för stunden så syns ju inte sådant vara behagligt och roligt, tvärtom. Men en kristen får ta det ur Guds hand, och då vet han att det bär med sig rättfärdighetens fridsfrukt. Paulus skriver Romarbrevet 8: "Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår." Och till de kristna i Korint: "Vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet." I kapitlet där vi har läst om den kananeiska kvinnan så började med att beskriva hur människor söker Jesus, inte bara den kananeiska kvinnan utan också andra, men de kommer av helt olika orsaker. Fariser och skriftlärda kommer från Jerusalem till Jesus, och de kommer för att klandra och anklaga. "Varför bryter dina lärjungar mot de äldste stadgar?" säger de. Den kananeiska kvinnan, hon kommer av helt andra orsaker. Hon kommer för att be om hjälp. Och såväl kvinnan som fariseerna får höra domens ord över sig från Jesus. Fariseerna förargas, men kvinnan böjer sig under domen och säger: "Ja, Herre." Vi har någonting att lära oss av hur Jesus bemöter fariseerna. De var falska lärare, och deras falska lära var uppenbar. Och därför så säger Jesus dem rakt i ansiktet: "Varför bryter ni mot Guds bud och upphäver Guds ord för era stadgars skull, ni hycklarna?" Och Jesus var så frispråkig och rättfram att lärjungarna vart förskräckta över hans ord till fariseerna. "Vet du," säger de, "att fariseerna tog illa vid sig när de hörde detta?" Och så säger Jesus: "Låt dem fara. de är blindas blinda ledare. Och så lämnar han platsen och går därifrån, bort från villolärarna. Han vill inte beblanda sig med sådana, än mindre ha dem som andliga ledare. Han säger vid ett annat tillfälle till fariseerna att publikaner och horor ska gå in i Guds rike, men inte det. För de grövsta syndare trodde på Jesus och kom till honom. Och här i vår text så får en kvinna från ett hedniskt folk bevisa sanningen i dessa Jesu ord. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyrus och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna från dessa trakter och ropade: Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Varför kom hon till Jesus? Hon hörde inte till Israels folk. Hon hade inte övergått till judisk tro. Men på ett eller annat sätt hade hon fått vetskap om löftena om Messias, eftersom hon kallade Jesus Davids son. Och hon hade hört sådant om Jesus att hon fullt och fast trodde på hans vilja och hans förmåga att hjälpa henne i hennes nöd. Luther säger att när man får höra sådana ting om Jesus att man börjar söka honom, då är det ett rätt evangelium. Men vägen till tro heter lag och evangelium. Många hör budskapet om Jesus och det rör dem inte i ryggen. Det går de förbi. För det är inte de friska som behöver läkaren, utan de sjuka. Och psalmförfattaren säger: om du i lyckan bortglömd är, man söker dig i nöden. Och så hade nöden som Guds tjänare kommit på besök till kvinnan för att lära henne att hon behövde frälsaren. I en annan av dagens texter får vi lära oss att den som har den yttre nöden drivs till Jesus, också inför honom får lära känna sin inre nöd. I tredje omgångens predikotext berättas om fadern som sökte hjälp hos Jesus för sin svårt sjuke son. Och när Jesus prövande svarar honom: om ni inte ser tecken och under, tror ni inte? Så ropar fadern: Herre, jag tror, hjälp min otro. Guds heliga lag uppenbarar och avslöjar synden och skulden och dömer oss till döden. Den förkunnar domen över oss var och en, ställer oss alla vid skampålen, skyldiga till så mycket ont att om vi hade ögon att se med så skulle vi inte förmå bära det. Ingen av oss kan för ett ögonblick bestå inför den helige Guden. Genom våra synder är vi dömda till helvetet och en evig pina. Sådant är lagens budskap. Och det som det står i vår katekes, det är visserligen sant. Evangelium förkunnar nåd för dödsdömda syndare. Den säger att skulden är betald, att Jesus har dött i syndares ställe, att han i vårt ställe fick stå vid skampålen, att han spikades upp på förbannelsens kors och led och dog för våra synder, så att vi nu i Kristus Jesus står utan skuld, rena och rättfärdiga, därför att han har betalat allt. Och denna välsignade verklighet har han befallt att den ska utan prutmån, utan om och men, förkunnas för allt vad syndare heter, till att på stunden tro och ta emot, alldeles gratis, helt oförtjänt. Så har både du och jag rätt att i denna stund tro våra synders förlåtelse i Kristus Jesus. Synden är utplånad som skuld inför Gud, kastad i havets djup. Genom Kristi verk får vi kallas Guds barn, vara arvingar till det eviga livet. Och det är visst och sant. Om vår text så säger Luther: detta evangelium är en hög och djupsinnig lärdom om trons rätta kamp och ångest till döds inför Gud, av vilket vi bör lära att ingenting får avskräcka oss från att ropa och be till Gud, även om man själv skulle svara nej. Sånt upplever man ju i dödsnöden. Då inskjuter djävulen fortfarande den tanken att Herren Gud inte vill bry sig om oss. Då blir det något förskräckligt när svarta tjocka moln skymmer bort och döljer solen. Då är det nöd utöver all nöd. En sådan kamp finner vi här hos kvinnan, som inte bara till sin person utan också till sina omständigheter har det så illa ställt att det inte skulle kunna vara värre. Men med berättelsen om den här kananeiska kvinnan så vill Jesus lära oss den sanna trons art, hur den är beskaffad. Hon möter hos Jesus det allra svåraste trosprov. Herre Davids son, förbarmade dig över mig, min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Hon avger en trosbekännelse och så möter hon en trosprövning. Han svarar inte ens, inte med ett ord tilltalar henne. Det syns som om lärjungarna är barmhärtigare. De ber ändå att han ska ta sig an henne, även om de tycks besvärade av hennes efterhängsenhet. Hans lärjungar gick fram och bad honom skicka iväg henne. Hon följer ju efter oss och ropar. Och så blir lärjungarna lika obarmhärtigt avvisade. Och för kvinnan blir det liksom ett nytt dråpslag mot hennes tro. För Jesus svarar, jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Vad hade hon, en kananeisk kvinna, för rätt att komma med några anspråk? Hon hörde inte till Herrens folk. Hon kom från hedningarnas område. Han bevärdigar henne inte med ett ord till svar på hennes bön. Och hon får höra hur han avspisar lärjungarna med att han har sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Vem skulle inte här ha gett upp? Det är klart han inte vill hjälpa mig, en sån som jag, så alldeles ovärdig. Men hon tänker inte så. Hon ger inte upp. Hon följer efter och tränger sig fram. Markus, som berättar om samma händelse, berättar att Jesus går in i ett hus och att kvinnan följer efter in i huset, faller ner för honom och ber, Herre, hjälp mig. Och så kommer ett nytt dunderslag. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nu må det väl ändå vara klart. Här hjälper inga böner. Mig har han förkastat. Jag är för usel. Men nej. Kvinnan binder Jesus vid hans ord. Hon sa det. Jo, Herre. Också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Hon erkänner sin absoluta ovärdighet. Hon är inte bättre än en hund, men inte ens hundarna blir bortvisade, bortstötta. Ge dina barn brödet. Låt dem sätta sig till bords och äta sig mätta. Jag vet att jag inte är värd att få sitta med er. Men låt mig bara få samla ihop brödsmulorna under bordet. Det som annars skulle förfaras och som ingen vill ha. Luther skriver, detta är nu ett riktigt mästerstycke. Ett dråpligt och sällsamt exempel skrivet till lärdom för oss. Med hundens rätt vinner hon barnarätten. Tyvärr vill han hän den käre Jesus. Han har fångat sig själv och måste nu fram. Ja, den som bara kunde handla på det sättet. Han låter sig ju så hjärtligen fångas. Då svarade Jesus henne, kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Var bestod nu denna stora tro? Ser vi här en troshjälte, en frimodig Herrens stridsman, en oförskräckt bekännare? Vi tänker ju gärna så när vi talar om stor tro. Men den stora tron, Det är den tro som ropar efter frälsaren, som ber om hans nåd och hjälp, som hänger fast, som vägrar släppa fast allt synt alldeles omöjligt och orimligt. Fast man vet sig vara alldeles ovärdig, en hund, en syndare, en förtappad varelse inte värd annat än straff, vänder man sig ändå till Jesus, griper om hans ord och löften och säger honom: du har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Herre, hjälp mig, fräls mig. Jag släpper dig inte med mindre du välsignar mig. Sådan är den stora tron. Den har ingenting i sig själv, men den har allt i Jesus. Den kämpande tron släpper inte Herren. Den griper om hans löften och håller fram dem för Gud, som psalmisten gör i den 27:e psalmen. Mitt hjärta tänker på ditt ord, sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Jakob brottades med Gud och det var mörka natten, men Jakob ville inte släppa Herren förrän han hade fått hans välsignelse. Jakob haltade på sin höft sedan den natten, men han fick Herrens välsignelse och så gick solen upp. Amen. Låt oss be. Herre Gud, himmelske Fader, vi ber dig, styrk våra hjärtan genom din helige Ande. Gör oss vissa i tron och i hoppet om din nåd. Hjälp oss som på grund av vårt samvete, våra synder och vår ovärdighet har anledning att frukta, att ändå som den kananeiska kvinnan hålla fast vid din nåd och så finna hjälp i all anfäktelse och nöd. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.